Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hej och välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia. Det har ju varit ett litet uppehåll i podden här av förklarliga skäl. Och känner du inte till om skälen så får du lyssna på det senaste avsnittet där jag pratar om varför jag väljer att ta ett litet uppehåll med podden. Nu är podden tillbaka, åtminstone tillfälligt. Eftersom när jag släpper det här avsnittet den 8 november så är det ju exakt på dagen 500 år sedan Stockholms blodbad. Och då räknar jag inte med den lilla kalenderreformen vi hade 1753 då det försvann 11 dagar. Jag tittar bara på själva datumet som sådant den 8 november 1520. För det är ju 500 år sedan Stockholms blodbad. Och nu har jag ju förvisso tillsammans med Hamid och själv tidigare pratat om Stockholms blodbad. Men fick möjligheten att göra en Skype-intervju med David Lindén, känd från bland annat Drottningarna på TV4. Han har skrivit en bok om Stockholms blodbad och vi pratade en dryga 40-45 minuter om just Stockholms blodbad. Ljudet är väl kanske inte riktigt lika bra som det brukar vara, utan det här är då en Skype-intervju. Innan vi går in på den bara så ska jag säga ett särskilt tack till några andra historiepoddar som finns runt om i Sverige som har varit oerhört stöttande i det här, den pausen som jag var tvungen att ta. Bland annat vi går till historien. Ulf Kemsjö vill jag skicka ett särskilt tack till för alla uppmuntrande ord. Stjärnbaneret, Per Fjärdingby, stort tack för att du hörde av dig. Även kommentarer från Krigshistoriepodden och från Dino på Vår blodiga historia vill jag skicka ett särskilt tack till för att ni har hört av er och önskat att podden ska fortsätta. Jag hoppas inte jag glömde någon av, sen är det en massa andra som har hört av sig också som privatpersoner, men det är framförallt de här fyra poddarna jag vill lyfta och tacka alldeles särskilt. Podden finns som vanligt på sociala medier, på Twitter, Instagram och Facebook, heter det Kungar och krig på samtliga ställen. Men nu är det dags för David Lindén. Så, David Lindén, välkommen till Kungar och krig.
Tack så jättemycket, det är jätteroligt att vara här.
Ja, det är väldigt kul att ha dig här, särskilt i dessa dagar när det är 500 år sedan en av de kanske viktigaste händelserna i svensk historia, nämligen Stockholms blodbad. Och det har du lite särskilt koll på, varför har du det?
Jag har kommit ut med en bok om blodbadet och den var lagom tajmad nu till jubileet, där man både har inkluderat ny forskning och utvärderat gamla vittnesmål och sådär. Och det jag försöker på ett sätt, jag försöker att visa varför den här urspårade festen för 500 år sedan fortfarande är relevant.
Jag gillar att du kallar det för den urspårade festen. Det är dagens underdrift, skulle man säga.
Det var ju det. Det är en urspårad fest. Ja, absolut, alltså, det här är ju absolut. Game of Thrones fast på riktigt. Förut, så de har inga drakar.
Men ni som är lyssnare trogna av podden, ni har ju hört oss, mig och Hamid, prata om Stockholms blodbad lite. Både när vi pratar om Kristian Andre och när vi pratar om Kristina Gyllenstierna. Men nu med David så tänker jag att i och med att du har skrivit en bok och du är historiker, du är författare. Du har, berättade för mig, fascinerats av blodbadet sedan du var 15 någonting.
Nej, inte, det var faktiskt ännu tidigare. Det var 1993 då det var utställningen Den svenska historien på Historiska museet i Stockholm. De hade ett helt blodbadsrum med dockor med avhuggna huvuden i tunnor och massa lossadsblod. Och sen så var det, jag är ju så gammal nu kids, så att på min tid då hade vi inga paddor. Paddor, det var djur. Men däremot så lyssnade man på Sommarlovsmorgons radioteater. Och den sommaren så var det Olof Svedelids Störta tyrannen, som en ungdomsbok där blodbadet figurerar också. Sen blev jag fast.
Jag tror att du lite grann underskattar hur gamla när du kallar våra lyssnare för kids. Jag tror att lyssnarna är i våran ålder, David, och lite uppåt till och med. Jag tror inte så många kids lyssnar på Kungar och krig. Men alltså, just Stockholms, innan vi kommer in på själva händelserna och bakgrunden och orsaker, vad är det som gör att Stockholms blodbad är så oerhört fascinerande? Och också liksom en sån viktig händelse i svensk historia.
Alltså, det rent dramaturgiska kan vi börja med, för det här är ju ett renässansdrama. Det här, vi har allt, vi har starka män och starka kvinnor som är beredda att gå över lik. Vi har försoning, vi har förräderi, vi har en massavrättning. Vi har liksom, det är en sån grej, Shakespeare hade inte kunnat hitta på det här. Stockholms blodbad. Och liksom det har ju alltså inspirerat scenen The Red Wedding i Game of Thrones, som författaren har sagt också. Men inte bara det som är spännande, själva akten. Efterspelet, det har ju blivit en del av vår nationalkanon, skulle man kunna säga att Stockholms blodbad är. Alltså det är därifrån Sverige blir Sverige. När aversionen mot Danmark, arvfienden, som idag tar sig ett snällare uttryck som att vi kan muttra danskjävlar när de spör oss i fotboll eller liknande, och vi kan tycka att de pratar konstigt. Om man lär sig titta så ser man spår av den propaganda som föddes under blodbadet även idag.
Så man kan säga någonstans att Stockholms blodbad är här liksom en brytpunkt i den svenska historien. Vi kan tala väldigt tydligt före Stockholms blodbad och tydligt efter Stockholms blodbad.
Mycket klokt. Mycket klokt. För tiden efter Stockholms blodbad, då blir vi en välordnad nationalstat. Och vi kommer aldrig mer att vara, liksom, ha en främmande makt. Makten efter Stockholms blodbad kommer alltid sitta i Stockholm.
Men om vi då ska bryta ner det här och börja med själva händelserna, alltså den 8 och 9 november. Jag tänker vi hoppar rakt in och så tar vi bakgrund och efterspel och sånt. Sen, vad är det som hände den 8 och 9 november 1520? Och hur vet vi vad det var som hände där?
Det började egentligen den 4 november. För då kröns den nyinsatte unionskungen Kristian II i Storkyrkan i Stockholm. Och han har inte erövrat Sverige. Han har invaderat Sverige. Hans soldater slår läger på nuvarande Södermalm utanför Stockholm, dagens stad i Gamla stan. Stockholm faller inte och han inser att han måste förhandla. För att det här är november. Och varför för man mest krig på sommaren? För då är det lätt att hitta mat. Och är han kvar tills vintern verkligen tar in, då kommer hans armé svälta. Och det går inte att erövra Stockholm och Stockholms slott. Stockholm har aldrig fallit vid en militär stormning. En sanning modifikation. Stockholm har aldrig fallit, de har fallit genom att människor inne i staden har öppnat portarna. Och på Stockholms slott så sitter riksföreståndaren Sten Stures änka, Kristina Gyllenstierna. Hon vill inte ge upp, men hon är beredd att kompromissa, för att det här är inte direkt, det här är striden om Kalmarunionen. Det här är inte något renodlat patriotiskt, det här kan mer liknas som vid företag, alltså så här konkurrerande företag som attackera varandra och alla stackars bönder är tvångsenrollerade i denna stora koncern. Och Kristian skickar fram en tidigare anhängare till unionsfienderna, biskop Hemingad. Och han erbjuder en ganska bra deal. Allt gammalt gråll ska vara glömt. Kristina Gyllenstierna och hennes barn kommer få en massa pengar. De kommer få nästan hela Finland och kommer fortfarande vara den mäktigaste makten i Sverige. Eller en av de mäktigaste familjerna i Sverige. Och ja, och så producerar man ett dokument när man specifikt namnger en massa människor som har stridit mot den här unionen. Och allting är glömt. Så Kristina tackar ja. Kungen gör sitt högtidliga intåg, det här i september. Han kommer tillbaka i november för att krönas. Och han kröns alltså i storkyrkan av den nyåterinsatte ärkebiskopen Gustav Trolle. Som faktiskt hade avsatts av riksföreståndaren Sten Sture. Och redan nu skulle den som liksom är lite slipad se att allting här stämmer inte. Trots amnestin. För vid kröningen, då så ska alltid brukligt att kungen dubbar riddare. Och även tidigare har det här hänt, för Kristians far och farfar har också krönts i Stockholm. Efter en konflikt. Och de dubbade riddare även bland sina fiender. För det var ett tecken på förlåtelse. Det var ett tecken på att allt gråll är över. Nu dubbas inga svenskar till riddare.
Och där borde man ju redan här kunnat ana lite oråd.
Ugglor i mossen, finns ett fint uttryck. Det här är, någonting är inte rätt. Samtidigt så vill inte kungen bo på slottet. Utan han bor hos en tysk borgare som heter Gorius Holsten. Det är någonting här som inte stämmer heller. För det är alltid brukligt, kröning är en ritual. Det är alltid brukligt att kungen bor på slottet. Men sen blir det fest. I dagarna tre. Och med Kristians intåg, då kommer också renässansen till Sverige. Han har med sig sin hovnar, Suikart till exempel. Suikart från Bremen. Han har med sig akrobater, han har gycklare, det är turnerspel. Det bästa ölen, precis som nu, kom från Tyskland. Och det flödar rikligt. Det bästa vinet kommer från Frankrike och Spanien.
Så det är en hejdundrande fest här i ett par dagar efter kröningen.
Hejdundrande i dagarna tre, och på tredje dagen så blir det ett annat gästabud, för att parafrasera ögonvittnet Olaus Petri som var där och assistent, för han var assistent till biskopen av Strängnäs, Mattias Gregersson. Portarna stängs till slottet. Alla gästerna befalls att komma in i salen, och de är säkert glada. De tror väl att nu fortsätter festen ändå. Liksom. Fram stiger Gustav Trolle, den återinsatte ärkebiskopen. Han har inga tankar på amnesti, på den här amnestin överhuvudtaget. Han är förbannad. Han är rosenrasande. Och han anklagar Kristina Gyllenstierna och ett stort gäng av de här som har fått amnestin för brottet kätteri. Det katolska brottet kätteri. De har alltså, genom att avsätta ärkebiskopen, riva hans borg stäket och dessutom misshandla honom, har de brutit mot den kyrkliga lagen. Sverige är ju fortfarande katolskt.
Och det här tänker jag man ska komma ihåg är viktigt, just för att kätteri, det är väl en nyckelord i sammanhanget. För det är ju inte, det är ett oerhört allvarligt brott att bli anklagad för.
Ja, kätteri. Alltså om någon är kättare så uppmanas alla goda kristna att döda den personen. Det här är alltså, du kan dra en modern parallell till kätteri. För Sverige, inte bara Kristina Gyllenstierna och det här gänget är anklagade för kätteri. Utan hela nationen har dömts att vara kättare och alltså blivit satta under interdikt. Som det kallades. Då får man inte ta emot någon av de heliga sakramenten. Man får till exempel inte begravas. Och man får inte gifta sig. Och en modern parallell till hur man såg på kätteri nu. Det skulle vara som om FN förklarar att ett land begår folkmord. För då är det en indirekt uppmaning till alla medlemsstaterna att stoppa detta folkmord. Det är därför man väldigt sällan säger folkmord. För det är en bindande grej. Ungefär. Trolle vill ha skadestånd. Trolle är arg på de här. Dessa kättare. Och Kristina Gyllenstierna, hon försvarar sig. Hon säger att det var ju en amnesti. Och dessutom så var det långt fler än de här namngivna som slöt upp bakom beslutet att avsätta Trolle och riva hans borg stäket. Okej, säger kungen. Har du källa på det? Så för att använda en modern klyscha. Absolut, säger Kristina Gyllenstierna. Jag har dokumentet. Och hon skickar iväg en tjänare för att hämta det här dokumentet. Där får Christian svart på vitt att det här är kätteri. Och de här männen som har undertecknat dokumentet om att avsätta Gustav Trolle, nu har ju han ett yppligt tillfälle att göra sig av med sina fiender. Och där är det också viktigt att det finns en person som har undertecknat dokumentet, men som faktiskt lyckas överleva och undfly det här. Det är biskopen av Linköping, Hans Brask. Han har troligtvis lämnat in en formell reservation mot att avsätta Trolle, för det bryter ju mot kyrkans lag. Men långt senare så uppstår myten att han hade en liten lapp i sitt sigill, en så kallad, och det är där vi får uttrycket brasklapp. Som att liksom vara lite nedrig och liksom spela två sidor. Och brasklappen skulle jag säga är lögn och förbannad dikt. Det är ett påhitt av fake news Gustav Vasa.
Men det är en bra historia om inte annat. Med
ja, det är en bra story. Det är en väldigt bra story. Gustav Vasa hade ett sinne för propaganda.
Men nu börjar vi äntligen närma oss det som jag egentligen frågade om från början, nämligen den 8 och 9 november.
Ja. Och kungen har ju då satt samman en domstol och som dömer alla dessa till kättare. Straffet för kätteri är som sagt döden. Och den 8 november, ungefär vid lunchtid, uppmanas de boende i Stockholm att samlas på Stortorget, där kungens soldater har bildat en spetsgård. När de gör det så leds de dömda ut. I rådhuset som ligger där börshuset, där Svenska Akademin sitter, nu ligger, uppenbarar sig ett riksråd vid namn Nils Lycke i ett fönster och annonserar att detta är ett straffgång kommet av Gud. Han avbryts av biskopen av Skara, Vincentius, som skriker att det här är förräderi. Och det här är inte Guds straff, det här är djävulens straff, det här är förräderi. Och en annan rådman som också är dömd, Anders Rut, skriker också. Så där börjar vår story. Nu är vi mitt i vår story. Och de här tystas ju snabbt. Det har också ställts upp en galge. Och den dagen och dagen efter så avrättas 82 herremän. Sveriges elit halshuggs med svärd. Sen så hängs ett stort antal av deras tjänare. Men avrättningarna går överstyr. Det finns alltså ögonvittnesskildringar som berättar om att det är inte bara de här dömda namngivna, man börjar ta folk från publiken. En man, borgare vid namn Lasse Hass, står där. Och hon står i publiken, han blir så tagen så han börjar gråta. Han blir indragen och avrättad. Lambert Bårdskärare, som är ett yrke mellan läkare och frisör, han blir också avrättad. Han grips i sin rakstuga när han står och rakar en kund och blir avrättad. Så det här visar ju på att det här spårar ur helt enkelt. Och så finns det en ganska dråplig anekdot som visar att de här soldaterna, de var troligtvis ganska stärkta av den nya innedrycken brännvin också. Och den handlar om en rådman som heter Klaus Boye. Han ska bli avrättad. Först ska han slängas in i ett fångrum där på rådhuset innan han ska tas ut och avrättas. Men han är så tjock så han kommer inte in genom dörren. Så då struntar soldaterna i att avrätta honom. Och Boye blir sen borgmästare när Christian II kontrollerar Stockholm. Så han var speciellt inte sturevänlig. Och de här avrättningarna pågår i 2 dagar. Och det måste luktat och sett ut som en slaktbod där på Stortorget. Och på den tredje dagen, då måste man rensa upp. Och de här var ju kättare och kättare får inte begravas. Så då transporteras alla liken till Södermalm där de bränns ungefär där Katarina kyrka nu ligger. Och det är inte bara de liken utan även Sten Sture den yngre, riksföreståndaren som hade stupat tidigare. Hans lik grävs upp. Och liket av hans yngste son, för Kristina Gyllenstierna, ett foster, hon hade fått missfall några månader tidigare. Och Gustav Trolle beordrar att man ska gräva upp liket av Storkyrkans döde kyrkoherde för att bränna också. Så det är i korthet vad som händer de här dagarna.
Du liksom hoppar ju tillbaks till någonstans 1520s början när Christian invaderar Sverige. Men för att förstå liksom hela vidden av händelserna så behöver vi väl egentligen gå ännu längre tillbaka i tiden för att förstå rivaliteten mellan Sverige och varför den danska kungen Christian vill ha den svenska tronen. Hur långt tillbaka i tiden är det lämpligt att gå där egentligen?
Ett årtal. 1397. Ska man komma ihåg någonting så ska man komma ihåg 1397. Då ingår Danmark, Norge, Sverige med Finland, Kalmarunionen. Och Kalmarunionen är ju inte, det är ju inte en modern union, alltså likt EU idag, utan det är en personalunion där kungen, det krönta huvudet, ska bestämma, eller ska vara ledare för de här tre länderna och förhandla med riksråden. Så det sätter ju väldig press på kungen. Och det sätter ju att kungen ska vara skicklig och att riksråden ska vara kompromissvilliga. Och det funkar i ett par årtionden, men börjar sakta men säkert växa fram en opposition. Speciellt bland de svenska riksråden mot den danska dominansen. Och det handlar ju återigen inte om någon patriotism. Man tycker helt enkelt att man får en för dålig deal från de här, från kungen som mestadels sitter i Köpenhamn. Och jag menar, en annan knutpunkt här, det är ju herremannen Karl Knutsson av ätten Bonde. Karl Knutsson till Fågelvik. Och han börjar leda den här oppositionen. Han blir alltså kung. Han är Sveriges första scout. För han ger liksom aldrig upp. Han blir kung av Sverige hela tre gånger. Alltså, talande för hur turbulent det var. Andra gången, då är han kung i 174 dagar. Talande för Karl Knutssons personlighet. Det är att det är belagt att det begås ungefär 45 politiska mord under den här epoken. Alltså inte lagliga avrättningar eller tortyrfall som har gått fel. Mellan så här 45 och 60 tror jag. Och talande för Karl Knutsson då, det är ju att man vet att han beordrade 23 av dem. Och när Karl Knutsson dör 1470, då går makten, alltså ledarskapet för unionsfienderna som de kan kallas, de går över till hans systerson Sten. Sten av ätten Sture. Sten Sture den äldre kallad. Och han besegrar en dansk invasionsarmé under ledning av Christian den första 1471 vid slaget vid Brunkeberg i Stockholm. Ungefär det klara kyrka och centralstationen nu ligger. Och Brunkeberg, det blir liksom en del av den här bilden som man bygger upp inför blodbadet. För Brunkeberg kapitaliserar Sten Sture på. Han inleder en epok som börjar kallas för Sturetiden i svensk historia. Och han låter ju göra det här monumentet Sankt Göran och Draken i Storkyrkan i Stockholm som minne av slaget vid Brunkeberg. Men han är inte heller någon speciell patriot liksom, utan han är, när det råder fred, då ser han till att köpa gods på den danska sidan av gränsen. Och liksom har egentligen ingenting emot fientligheterna med Danmark. Eller att det skulle råda fred med Danmark här. Liksom, Sten Sture är en klipparpersonlighet. Liksom. Han vill mest berika sig själv. Sen så, om vi fortsätter med den här liksom, det som, alltså, upptrappningen till vad som komma skall. Han efterträds. Eller Sten Sture lämnar ifrån sig makten till kung Hans vid en period. Inleder sig, Christians son kung Hans. Och inleder ett nytt uppror när han tycker det är lämpligt. Liksom, att det är så där det går. Och han efterträds senare, när Sten Sture dör, så efterträds han av Svante Nilsson. Svante Nilsson av ätten Natt och Dag, som tar Sture-namnet av rent och liksom inopportuna anledningar. För det är bra marknadsföring, helt enkelt. Och han är en mycket inkompetent man, Svante Nilsson. Och han är dessutom en fyllbult, han slår ner borgare, han är ständigt pank och lider troligtvis av syfilis också. Och samtidigt, och då liksom, när han dör i sviten av syfilis. Det är troligtvis en blödning på aortan efter ett väldigt vilt julfirande på Västerås slott. Och talande för hans personlighet, det är att hans fru Mette Ivars dotter av ätten Dyre brukar varna sin make för stark dryck.
Men om vi sen går vidare här nu, för den, då dör Svante Nilsson och sen så dör ju även kung Hans. Och då kommer ju de här två herrarna ganska unga för sin tid, Christian den andre i Danmark och Sten Sture den yngre i Sverige. Hur är deras relation?
Så här, ja, det är spännande, för kung Hans dör ju, han är så stubborn. Så att när han är ute och rider, han är ute på en inspektionsrunda, så råkar han gå ner i ett kärr. Och han kall och han vill inte stanna kvar, utan han fortsätter att rida vidare så att han får lunginflammation och dör. Och då har vi ett tronskifte i Danmark. Hansson Christian, kung Christian den andre. I Sverige så inleds en strid om den här riksföreståndarposten. Först väljs adelsmannen Erik Trolle att efterträda Svante Nilsson. Men Erik Trolle har underskattat Svante Nilssons son Sten Svantesson, som inleder en veritabel lobbyingkampanj och får Trolle utmanövrerad och väljs till riksföreståndare. Samtidigt har vi en av jokrarna i det här spelet, eller inte jokrarna, en av konstanterna i det här spelet. Uppsalas ärkebiskop Jakob Ulfsson, han är värd ett helt eget poddavsnitt någon annan gång. Jakob Ulfsson gör någonting som är unikt. Han väljer att avgå från riksföreståndarposten av åldersskäl. Och nu är vi alltså, nu är vi 1518 tror jag till och med att det är. Och då väljs istället Erik Trolles son Gustav Trolle till ärkebiskop.
Jag tror att det är typ 3 år till, jag tror 1515 som Jakob Ulfsson avgår och Gustav
Just
Trolle blir ärkebiskop.
1515, det är sant. Det var bra att du rättade mig där. Så väljs Gustav Trolle till ärkebiskop också. Så nu har vi tronskifte på, i alla läger i kampen om unionen.
För det är en sak som jag har funderat ganska mycket på, just det här att hur stor betydelse har det, just att det kommer dels en ung ny dansk kung, en ung ny svensk riksföreståndare och en relativt ung ny svensk ärkebiskop. Alltså hur stor betydelse har deras ålder i sammanhanget?
Jag tror att den här har jättestor betydelse. Av den enkla anledningen att unga män är farliga män. Eller förlåt, unga män är hetsporrar. Unga män vill inte kompromissa. Unga män kan vara farliga män. Speciellt unga män som har ärvt en konflikt generationer bakåt. För det börjar ju med att riksföreståndaren och ärkebiskopen, de ogillar varandra. För riksföreståndaren vill ha ärkebiskopsborgen Stäket. Den heter Almarstäket utanför Stockholm. För att det här är ju en tid där den viktigaste kommunikationen sker på vattnet. För att vägarna är så dåliga. Så Almarstäket, eller Stäket, det blockerar sjövägen till Uppsala. Och ärkebiskopen säger ungefär: jag kommer inte ge upp den här borgen så länge hjärtat sitter helt i min buk. Modern svenska, så fan heller. Försök du bara. Och då inleds en belägring av Stäket. Och det, den belägringen, den, alltså Stäket är svårintagligt. Men samtidigt så kontaktas ju kungen i Danmark. Och Christian har ju fått ett totalt legitimt skäl till att invadera Sverige. Han måste ju hjälpa ärkebiskopen. Så han kommer sjövägen. Eller han skickar en armé sjövägen under ledning av Gustav Trolles släkting Joakim Trolle. Det sker ett ganska brutalt slag, slaget vid Vädla utanför Stockholm, utanför dagens Stockholm. Vädla låg en by som ligger ungefär där Djurgården börjar och bron över till Nordiska museet. Den förlorar Trolle. Joakim. Och man måste retirera tillbaka till sina skepp och åka hem till Danmark. Nu är det hybris. För nu måste Trolle inleda en förhandling. Och Sten Sture är jovialisk. Han låter sammankalla ett rådsmöte på rådstugan i Stockholm. Där man tar beslut om att Stäket ska intas. Det ska rivas. Och viktigast av allt, Trolle ska avsättas som ärkebiskop. Och du får inte avsätta en ärkebiskop. Det får bara påven i Rom göra. Och det är upptakten. Och det är rent, om man ska prata idag, PR-mässigt. Det beslutet, det är katastrofalt. Liksom, det här är Paolo Roberto i TV4-intervju gånger 1000. Nu tycker ju Christian, återigen, nu kan han ju invadera. En gång till. Så då skickar han en till armé. Och det utkämpas ett slag. Slaget vid Brännkyrkan. Utanför Stockholm. Det går inte så bra för kungen. Så han tycker att nu måste riksföreståndaren och han förhandla. Okej, ungefär, säger Sten Sture. Och när man ska förhandla på den här tiden, på den här nivån, då utväxlar man gisslan för att garantera den ömsesidiga säkerheten för båda parter. Sten Sture skickar gräddan av den svenska eliten till danskarna. Där ingår bland annat den gamle biskopen Hemming Gadd, som hade varit med ända sedan Sten Sture den äldre. Och en ung man vid namn Gustav Eriksson av Vasaättan, vars pappa är riksråd. Christian tycker det att när han har svenska eliten på sina skepp, då kan han ju lika gärna segla hem till Danmark. Vilket han gör. Ching! Så Gustav Eriksson och gänget, de hamnar ju i fångenskap. Men det är ju inte riktigt de tyngsta hål, eller de djupaste hålen, de tyngsta kedjorna, utan det här är mer, om jag nu ska vara lite humoristisk, det här är mer en husarrest. Och dessutom är alla, det här skiktet, det är liksom Sveriges ultimata, eller snarare Kalmarunionens ledarskikt. De är så få så alla skulle rymmas i en modern gympasal. Och alla är ingifta med varandra. Och liksom när Gustav Eriksson kommer till Danmark, det är ungefär, jaha, nu har svenskarna förlorat det slaget. Åh, vad roligt, det betyder att Gustav stannade vid jul. Och så, hur mår din lilla mamma? Och så liksom, allt det här. Hur mår din vackra lilla mamma? Och så, jag har inte sett dina föräldrar på 10 år. Jag hoppas vi får se snart. Och i Danmark så sammanfaller vistelsen med att Christian har ju dragit jackpot. Christian har gift in sig i huset Habsburg. Och får en mycket stor och dyr och påkostad hemgift. Och som alla unga män har de sina hobbies. Och Christians hobby vid den här tiden, det är att inta Sverige. Så att han låter investera det här i en riktigt modern proffsarmé. Med massa professionella franska legosoldater. Och tyska legosoldater. Och så de legosoldaterna, de börjar komma vid den här tiden. Och de har ju gett upphovet till uttrycket att legoknäktar, de dör inte. De omgrupperar bara till helvetet. Och han har kanoner. Många kanoner. Och det är imponerande också. Alltså, det här är en armé rustad till tänderna. Och vintern 1519 rycker man in i Sverige.
Och det man gör den här gången, det är ju att istället för att ta sjövägen så går man landvägen. Varför gör man det?
Absolut, för man vill helt enkelt slå sig fram. För man ska ju tänka på att Skånelandskapen och Halland är ju lika danska som Helsingör är idag på den här tiden. Så man har ju en bas där. Man rycker in i Sverige med den här proffsarmén. Och man möter Sten Sture, som också har samlat ihop en armé, som mest är ett bondeuppbåd. På en mytisk drabbning, slaget på Åsundens is utanför staden Bogesund. Åsunden, alltså i Västergötland, och Bogesund heter idag Ulricehamn. Och där får riksföreståndaren sitt ena ben avskjutet av en kanonkula. Och svårt sårad så ska han åka upp, så först han landvägen upp till Stockholm, och han dör på Mälarens is. Och det har förevigats i en föga korrekt historiemålning av Carl Gustav Hellqvist som jag hade i mitt pojkrum. Men slaget är inte vunnet för Christian än så länge. Han har fortfarande en väg kvar. Det utkämpas ett slag i Tiveden. Och till slut när han når fram till Stockholm kan han konstatera 2 saker. De 2 mäktigaste slotten, Stockholm och Kalmar, de har inte fallit. Och har Stockholm och Kalmar inte fallit, då är det jäkla mycket issues att erövra det här landet. Och på Stockholms slott sitter Kristina Gyllenstierna. Hon har inte bara ett slott, hon har en lojal armé. Hon har dessutom pengar från det nyupptäckta, eller från det då nyupptäckta Sala silvergruva. Så kan hon bida sin tid och det blir vinter, då kan man ju åka hem. Då måste ju Christian åka hem. Så han måste ju förhandla. Och han har lyckats övertyga några medlemmar av det svenska riksrådet. Bland annat biskop Mattias Gregersson och Hemming Gadd som var med i Danmark har bytt sida. Och de skickas fram för att förhandla. De får komma in i Stockholm och förhandla. Men Hemming Gadds avfall har liksom inte riktigt, det har inte mottagits väl. Det finns en borgare vid namn Peder Freda som nästan slår ihjäl honom på Stortorget också. Men Kristina, hon lyssnar tålmodigt och visar sig att ja, hon får ett ganska bra avgångsvederlag. Det viktigaste är att hennes och Sten Sture den yngre söner ska överleva och ska få fortfarande vara en plats i rikets elit. Så hon säger ja till slut och tycker väl det att ja, men det här funkar ju. Och i september 1520 så gör Christian sitt intåg i Stockholm genom nuvarande Söderport, eller dåvarande Söderport, där dagens Slussen nu ligger. Och för er stockholmare så kan jag säga det att Slussenområdet, där har man byggt om av och till allt sedan 1400-talet.
Fick du en litet inlägg i den lokalpolitiska Stockholmsdebatten där också?
Debatten. Absolut. Tyvärr så fanns det inga vad är det ni bråkar om i Göteborg? Det är inte vägtullarna.
Nej, det är ju Västlänken som vi bråkar om här i Göteborg. Men för då är vi ju tillbaka här på hösten 1520 och det som då sen blir Stockholms blodbad. Och vi vet ju liksom ganska tydligt vad det är som händer. Vi kanske inte vet exakt hur många som avrättas, men vi vet namnen på de allra flesta och vi vet. Men en sak som man i som historiska kretsar har bråkat om i princip sedan dess, det är ju den här skuldfrågan. Alltså, vem är det som egentligen är skyldig till Stockholms blodbad? Hur tänker du kring den?
Det är jättespännande. Det var liksom en av drivkrafterna till att jag skrev den här boken. För att Stockholms blodbad vid första anblick är det sönderforskat. Alltså man har bråkat om det sedan 1500-talet, man har bråkat om det akademiskt sedan 1920-talet ungefär. Men för ett par år sedan så upptäckte man en ny källa. Kungliga biblioteket köpte in en bok som man vet hade tillhört Sveriges sista katolska ärkebiskop Olaus Magnus. Olaus Magnus var ett ögonvittne till blodbadet. För han var alltså motsvarande assistent till biskopen av Skara, Vincentius, som avrättades. Olaus Magnus har i marginalen på den här boken klottrat ner sin egen vittnesskildring. Vilket i korthet är ungefär att så här många avrättades första dagen, andra dagen lät kungens härolder blåsa i trumpet att allmän amnesti skulle råda varvid stockholmarna gick ur husen och fler avrättades. Det står ordagrant i boken. Och jag, Olaus Magnus, bevittnade detta med fasa. Det här är nedskrivet långt senare. Och det kan man föra en diskussion om trovärdigheten. Men en grej som man kan komma ihåg. Har du varit med om traumatiska upplevelser så tenderar du att komma ihåg det. Jag vet, nu är jag lite Goodwins lag, men jag gör en nazireferens. Du kan vara gammal och gaggig, men du kommer fortfarande ihåg hur Dr. Mengele såg ut när du inte fick gå in i när han valde ut dig att leva i Auschwitz ungefär. Och jag skulle inte vara förvånad om Olaus Magnus på ålderns höst fortfarande kommer ihåg det här. Och att kungen låter blåsa till amnesti andra dagen pekar på att det är inte bara Trolle här som är medskyldig, utan det är även Christian som ser till att de här avrättningarna eskalerar. Och Christian, det kan också tyda på en annan grej som tyder på att Christian nog hade någon form av plan, men att det här gick överstyr. Det är att han redan dagen efter blodbadet låter skicka ut en skrivelse där han förklarar att han minns han inte hade någonting att göra med det här. Utan man hade upptäckt en mordkomplott varvid de heroiska stockholmarna själva monterar upp sin galge och låter ta livet av ett hundratal människor. Och långt senare så skriver han samma sak till Vatikanen. Så jag, om du skulle fråga mig, det här är så här 10 000 rublers frågan, vem är mest skyldig? Skulle jag säga att Gustav Trolle ville ha kompensation. Ursäkta, jag har inte corona, jag satte något i halsen. Gustav Trolle ville ha kompensation. Christian såg det här som ett sätt att eliminera sina fiender. Men han gjorde en gigantisk felbedömning. Han avrättar två biskopar. Och då får han hela liksom, det civiliserade världens community, alltså världen emot sig.
Men fanns det liksom en plan från början att avrätta så många som avrättas? Att hundratal stockholmare liksom avrättas. Det är ju alltså den största massavrättningen i fredstid i svensk historia. Och även om det kanske fanns planer i förväg på att göra någon form av avrättning, så låter ju alltså att hundratal personer ska avrättas, låter ju helt absurt att man har planerat för.
Jag tror inte att det fanns en plan. Jag tror att det eskalerade. Jag tror att det fanns en plan att avrätta några, som sagt. Några potentiella riksföreståndarkandidater. Men vad som pekar på att det kan ha funnits en plan. Det här är så roligt, för att ibland vet man ju inte i historia. Ibland då får man liksom diskutera att det kan ha funnits en plan. Det är att Christian fortsätter att avrätta människor när han åker hem till Danmark. Han dränker ju bland annat munkarna i cistercienserklostret Nydala utanför Jönköping. Och i den bevarade, deras bevarade diarium, alltså minnesanteckningar, så finns det den anteckningen att anno 1521 led vår vördade abbot Arvid och andra bröder martyrdöden dränkta av den skändige tyrannen Christian. Och därifrån får vi uttrycket Christian tyrann.
Och vad är det som händer mer sen efter själva blodbadet när Christian lämnar Sverige för att åka tillbaka till Danmark?
Det är ju en given regel, va? Att ska du utradera alla dina fiender så ska du utradera alla. Men kommer du ihåg Gustav Eriksson Vasa? Han hade flytt från sin danska husarrest. Han var namngiven i amnestidokumentet, men han vägrade åka på kröningsfesten. Det är en variabel. Han har helt plötsligt fått en ledarroll slängd på sig. Så han åker till Dalarna för att uppvigla det landskapet. Och många av oss, speciellt lyssnare av den här podden, känner ju till Gustav Vasas äventyr i Dalarna. Han kanske inte åkte skidor, men han var banne med där. Men det är inte bara där det jäser. Det jäser även i Småland. Och smålänningar är snålänningar. För smålänningarna hade lovat skattefrihet av Sten Sture. Så kommer danskt styre och de vill att man ska betala skatt. Så smålänningarna använder det livsfarliga vapnet armborst och skjuter ihjäl kungens fogdar. Så det är uppror på två fronter. I Danmark har det också jäst över Christian. Men det har jäst på grund av att Christian inte är direkt allierad med den danska adeln. Så där bryter det också upp ett uppror. Och Christian får se sig själv slutligen avsatt och ersatt av sin farbror, hertig Fredrik av Holstein, som blir kung Fredrik. I Småland jäser det och Gustav Vasa med hjälp av sina goda handelskontakter med hansestaden Lübeck får en inhyrd flotta och inleder upproret som börjar i Dalarna och slutar med att han 3 år efter Stockholms blodbad kan göra sitt intåg i Stockholm. 6 juni det året hade han blivit utropad till kung i Strängnäs, och det är därför vi har vår nationaldag. På midsommarafton gör han sitt intåg. Och ett tecken på vilken utarmad stad Stockholm hade varit efter blodbadet och en massa krig, det är det faktum att från början fanns det ungefär 3000 hushåll i stan som betalade skatt. När kung Gösta gör entré så finns det 600.
Alltså en fråga som kanske inte du som historiker tycker är så, eller jag tar om det förresten. Alltså en fråga som jag tycker är väldigt spännande, som intresserad av historia, det är den här kontrafaktiska ingången. Att om Stockholms blodbad inte hade genomförts, hade Gustav Vasa då blivit kung och hade Kalmarunionen gått under ändå?
En jättespännande fråga. Jag tror att om blodbadet inte hade genomförts så hade vi haft en brytning med Kalmarunionen några årtionden senare. Men då hade vi haft dynastin Sture. För då hade Sten Sture den yngre och Kristina Gyllenstiernas son Nils Sture blivit kung. Eller riksföreståndare. Hade detta inte hänt, hade vi varit kvar i Kalmarunionen. Det här är ännu mer spännande spår. Och vi hade fortsatt, Sverige och Danmark fortsatt vara samma land. Då hade vi troligtvis både involverats direkt i mer direkt. Vi hade blivit invaderade under 30-åriga kriget. Vi hade troligtvis också varit med ännu mer i Napoleonkrigen. Och vi hade garanterat varit med i båda världskrig.
Nu, jag gillar att du drar det 500 år framåt i tiden.
Ja, men det här är nu får vi spekulera. Långa linjerna. Nu får vi spekulera.
Ja, verkligen.
Och vi hade kanske blivit en sovjetrepublik.
Oj, hur tänker du där?
För ryssarna då hade velat ha, de hade velat ha, kan vi erövra, låt oss säga att den heter Kalmarunionen fortfarande. Kan vi erövra Kalmarunionen, då kan vi, då får vi ju hamnar till väst.
Så vi kan väl säga då att vi har Stockholms blodbad att tacka för att vi inte blev en rådsrepublik i Sovjetunionen.
Ja, alltså taget till sin spets så skulle jag nog säga det. Men det här är som sagt, eftersom jag har varit involverad i lite historikerstrider, det här är ren spekulation, ska jag säga.
Det här är ingenting du tar gift på och vill absolut gå ut i tidningarna med?
Nej, jag tar inte gift på det och jag skulle inte kunna svära på det här under ed.
Nu är det ju som sagt 500 års minnet av Stockholms blodbad. Och tanken var ju egentligen att du skulle åka runt och, eller, gå runt och ha lite olika föreläsningar och bokprat och liknande. Nu har den här förbannade coronan satt stopp för allt det. Men hur kommer du att uppmärksamma Stockholms blodbad den 8 och 9 november 2020?
Jag kommer faktiskt hålla en coronadsäkrad stadsvandring. Om det kommer någon. Annars så hade jag nog tänkt att... Ja, så länge man håller avståndet. Jag hade nog tänkt att gå till Stortorget och kanske ta med en kopp kaffe på något av de trevliga kaféerna och bara titta ut och känna historiens vingslag, så att säga. Men annars så är jag ju med i alla fall ett litet reportage i Dagens Industri som kom innan coronan. Men jag menar, det här är ju också, det är en spännande, det är en otroligt spännande tid och det är ett spännande jubileum. Och jag måste faktiskt ge en känga. Jag tycker mer ett evenemang borde ha varit. Och jag hoppas faktiskt att SVT sänder någonting. För det är så pass relevant ändå, Stockholms blodbad.
Nu finns det ju en uppsjö av böcker kring Stockholms blodbad. Men jag vill slå faktiskt särskilt slag. Jag har ju läst flera av dem. Bland annat din bok, Stockholms, den heter Stockholms blodbad bara, va?
Ja.
Jag tycker den är en alldeles utmärkt sammanfattning. Och väldigt välskriven och väl värd att läsa. Och om man nu är intresserad av att få tag på den här, vad hittar man den i vanliga boklådor?
Man hittar den i vanliga boklådor. Alltså både Adlibris, Bokus och allt det här. Och så finns den på Akademibokhandeln också.
Och då är det Stockholms blodbad David Lindén,
ja,
man letar efter.
Ja, Stockholms blodbad David Lindén. Och har en väldigt fin illustration på en halshuggning då på framsidan. Så
att... Man kommer inte missa den.
Det hoppas jag verkligen inte. Det var roligt att jag har fått väldigt mycket fina lovord. Jag tackar så mycket för de här fina lovorden.
Yes, och tack så mycket för att du tog dig tid att vara med i podden. Det var lite kul att få göra en liten återstart. Sen får vi ju se lite grann vad som händer fortsättningsvis med podden. Men det här blev ett välkommet avbrott i avbrottet, kan man väl säga. Som sagt, stort tack David för att du tog dig tid.
Ja, och någon gång får vi snacka Hemingad.
Ja, det är ju en person som jag och Hamid återkom till och fascinerades av otaliga gånger. Och så visade det sig att du har väl faktiskt skrivit en bok om Hemingad.
Jag har skrivit en biografi om Hemingad. Den heter Vasatidens gudfader.
Ja, vi måste verkligen återkomma till Hemingad, du och jag, och snacka någon gång lite längre fram under vintern här 2020.
Ja, det får vi se. Det får vi se. Tack så jättemycket för att jag fick vara här. Hej, hej.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.